Tänk dig att du läser två nyhetsrubriker i bredvid varande. Den ena säger liksom, militären sköt ihjäl civila.
Okej. Okay.
Den andra säger, civila dog av skott. Samma tragiska händelse, samma utgång, men den ena rubriken döljer helt och hållet vem som faktiskt höll i vapnet.
Ja, precis. Man tvättar bort aktören på något sätt.
Exakt. Idag ska vi packa upp en minst sagt eldfängd text. Den hävdar nämligen att precis den här typen av språkliga magitricks, medvetna eller omedvetna, används varje dag av svensk public service.
Verkligen. Och texten vi pratar om är en djupt kritisk essä av Christer Renard med titeln Public Service med förhinder. Han riktar alltså strålkastaren mot SVT och Sveriges Radio.
Mm. Och vad är hans huvudpoäng där?
Hans tes är att de lider av en systematisk partiskhet. Enligt honom styrs de här medierna av en sorts vänsterlutande, ateistisk och sekulär konsensus.
Som fryser ut andra åsikter då, eller?
Precis så. Särskilt när det kommer till brännande ämnen, liksom utrikespolitiken i Mellanöstern, vetenskapsrapportering och synen på traditionella kristna värderingar.
Okej, så det här är en ganska tung och politiskt laddad anklagelse. Och jag vill bara vara väldigt tydlig här för dig som lyssnar. Vårt uppdrag i den här djupdykningen, det är inte att hålla med författaren.
Nej, absolut inte.
Och det är inte heller att säga emot honom. Det ska opartiskt och nyfiket kartlägga exakt hur han bygger upp de här argumenten. Vilka bevis lägger han faktiskt fram på bordet?
Vi agerar bara guider genom hans världsbild idag.
Exakt! Och varför är det här viktigt för dig att lyssna på? Jo, för oavsett vad du själv står på den politiska skalan så berör den här texten hjärtat av hur vi konsumerar nyheter.
Mm. Hur skattemedel, dina och mina pengar, används för att forma vår gemensamma bild av verkligheten. Det handlar ju i grund och botten om makten över berättelsen.
Eller hur? Så vad ska vi börja nysta i det här?
Vi börjar där författaren själv börjar. Nämligen med illusionen av objektivitet. Han tar avstamp i ett klassiskt fenomen, det där lilla pryliga informationshäftet som förr i tiden brukade följa med tv-licensfakturan i brevlådan.
Ja, jag minns det.
Ja, men precis. Där stoltserade public service ofta med att de saknar ekonomiska och politiska bindningar. Men här gör författaren en väldigt skarp filosofisk markering.
Okej, vad säger han då?
Han hävdar att frihet från ekonomiska band förvisso är jättebra, men det är absolut ingen automatisk garanti för neutralitet eller opartiskhet.
Nej, och det där fick mig att tänka på en liknelse. Tänk dig en fotbollsdomare, okej?
Okay? Mm, okej, okay, jag hänger med.
Domaren är ekonomiskt oberoende, får bra betalt av förbundet, tar inte emot mutor under bordet. Så ur ett rent ekonomiskt perspektiv är allt i sin ordning.
Som det ska vara, ja.
Exakt. Men om alla domare i hela ligan råkar vara uppvuxna i klacken för ena laget, säg AIK eller Malmö FF.
Oj, ja det hade ju blivit stökigt.
Eller hur? Om hela deras umgängeskrets hejar på samma lag, då kommer bedömningen av vad som är en ojust tackling oundvikligen att färgas av den bakgrunden.
Ja, oavsett om de vill det eller inte.
Precis. Även om domaren genuint försöker vara helt neutral så finns det en omedveten bias där. Och det är exakt den mekanismen författaren menar dominerar på redaktionerna hos SR och SVT.
Det är en riktigt bra liknelse, för mekanismen handlar ju om hur en tyst konsensus skapas. Journalister är trots allt människor.
Mm. De påverkas ju också.
Exakt, de formas av sin utbildning, sin sociala miljö, sina kollegor. Om en överväldigande majoritet på en redaktion delar samma ramverk för vad som anses vara gott och ont eller rätt och fel, då upphöjer det att vara en åsikt för dem.
Det blir bara typ sunt förnuft.
Precis, det blir bara sunt förnuft. Den här konsensusen blir som vattnet fisken simmar i, helt osynlig för dem själva.
Men den styr ändå hållt.
Ja, den styr subtilt vilka nyheter som lyfts upp på agendan, vilka ord som väljs och framförallt vilka perspektiv som helt och hållet väljs bort.
Okej, så om vi antar att den här osynliga biasen existerar på riktigt, vad menar författaren att den syns allra tydligast?
Han pekar rakt in i storpolitiken, specifikt på rapporteringen av Israel-Palestina-konflikten, och han skräder inte orden här.
Vad är hans anklagelse då?
Han anklagar svensk public service. Och han nämner till och med specifika profiler som reportern Cecilia Udden för att driva en ren kampanj som demoniserar Israel.
Okej, det är hårda ord.
Väldigt hårda ord. Samtidigt menar han att den palestinska sidan särbehandlas positivt. Han pekar bland annat på en blind fläck i historierapporteringen.
Vad då för blind fläck?
Att PLOs stadgar rent historiskt har krävt Israels utplånande. Men att detta ideologiska fundament, enligt honom, konsekvent ignoreras av svensk media.
Varför skulle de ignorera det, menar han?
För att det helt enkelt inte passar narrativet om den svaga parten.
Okej, det är ju en tung åsikt. Men backar han upp det här med några bevis, eller är det bara hans personliga känsla?
Han lutar sig faktiskt mot en ganska intressant studie av språkbruk för att backa upp detta. En granskning gjord av organisationen Honest Reporting.
Mm, vad tittade de på?
De tittade på 205 artiklar om Mellanösternkonflikten publicerade i New York Times. Och sedan applicerar författarna slutsatserna från den studien som en direkt spegelbild på svensk public service.
Okej, och vad kom studien fram till rent språkligt?
Det är otroligt fascinerande. I 82% av de rubriker där israeler agerade valde tidningen att använda en aktiv form. Det stod liksom uttryckligen att israelisk militär har dödat.
Man pekade alltså ut ett tydligt subjekt. Någon som aktivt utförde handlingen.
Exakt.
Men vänta, när det handlade om attacker från den palestinska sidan då?
Då skiftade stråket helt. Plötsligt övergick rubrikerna till passiv form.
Som de exemplen vi inledde med.
Ja, typ. Raketer avfyrade från Gaza dödade.
Oj.
Som om raketerna hade en egen frivilja liksom, och flög iväg helt av sig själva. Man tvättar alltså bort den mänskliga aktören bakom våldet från ena sidan. Mm. Men man behåller den som en tydlig förövare hos den andra. Psykologin i det här är extremt kraftfull.
Hur menar du då?
Jo, genom att konsekvent använda passiv form skapar man ju en mental distans för läsaren. Raketer dödade låter ju nästan som en naturkatastrof. Som en storm eller en jordbävning.
Ja, det blir opersonligt.
Medan militär sköt är en väldigt medveten, grym handling med en tydlig skurk.
Precis.
Dessutom visar studien enligt författaren hur media ofta utelämnar kontexten. Man kanske bara skriver att palestinier dödats. Utan att specificera om det rörde sig om civila eller aktiva stridande.
Vilket då ger läsaren bilden av ett ensidigt och oprovocerat mördande av oskyldiga, oavsett hur komplex krigföringen på marken faktiskt är.
Exakt så resonerar han.
Gin i en nyhet kan manipulera sanningen.
Berätta, vad är det för liknelse?
Jo, han säger att om man skapar en huvudnyhet som lyder Israel bombade ett hus, och sen allra sist i sändningen, eller kanske bara i en liten bisats, lägger till som svar på palestinska raketer.
Mm.
Då har man egentligen vänt på historien. Det är enligt honom exakt som att inleda en historiebok om andra världskriget med att i detalj beskriva hur fruktansvärda och brutala de allierade var vid Normandie.
Och att de skapade total förödelse på stränderna.
Exakt. För att sedan liksom i en obskyr liten fotnot i slutet av boken lite nonchalant nämna att jo, förresten, enligt talesmän för allierade var det här en följd av Hitlers anfall på Polen 5 år tidigare.
Wow. Ja, den bilden sätter ju verkligen fingret på hur struktureringen av information styr vår perception av vem som är angripare och vem som försvarar sig.
Verkligen. Så om vi följer hans logik här, att det finns en rådande, sekulär och vänsterlutande konsensus på redaktionerna.
Mm.
Då borde ju den här biasen inte bara stanna vid utrikespolitik, eller hur? Den borde logiskt sett även färga hur de rapporterar om andra stora frågor. Som vår existens och var vi kommer ifrån.
Helt rätt. Och det för oss rakt in i hans nästa stora stridsfråga, nämligen vetenskapsrapporteringen och hans personliga konflikt med vetenskapsradion.
Ja, det här är ju verkligen en hjärtefråga för honom. Han brinner ju för något som kallas intelligent design.
Precis.
För dig som inte vet, kortfattat är det tanken på att universum och själva livet bär på en så ofattbar komplexitet att det logiskt sett måste finnas en medveten designer bakom det.
Istället för bara blind slump och naturligt urval då, enligt Darwin.
Exakt. Och han beskriver en specifik händelse från sitt eget liv här. Han var tydligen inbjuden att tala om just det här vid Linköpings universitet.
Men det gick inte riktigt som planerat.
Nej, han möttes av en kompakt utfrysning. Både akademiskt och medialt. Han menar att det här perspektivet, intelligent design, konsekvent förlöjligas.
Mm. Och som bevis för det lyfter han fram professorn Dan Larhammar, som författaren lite dräpande kallar för ultradarwinismens svavelpredikant förresten.
Oj, det var inte nådigt.
Nej, han lånar tydligen det uttrycket från en norsk kollega.
Hur som helst, han menar att Larhammar gavs i princip obegränsat utrymme i vetenskapsradion för att helt fritt definiera vad intelligent design är.
Oemotsagd.
Helt oemotsagd.
Ja.
Och på ett sätt som författaren anser var rent lögnaktigt. Författaren själv däremot ignoreras.
Men han fick ju vara med i Rapport sedan, eller hur?
Jo, till slut fick han chansen i Rapport. Men hans noggranna resonemang klipptes ner till hela 10 sekunder i rutan.
Mm-hmm. Vänta nu, 10 sekunder på riktigt?
Ja, han konstaterar ganska bittert att inte ens propagandaminister Goebbels hade kunnat göra en komplex världsbild rättvisa på 10 sekunder.
Det är ju en ganska extrem jämförelse.
Ja, men det intressanta här är inte bara att han känner sig personligen kränkt. Det är ju han systematiskt kartlägger vilka röster som public service konsekvent vägrar släppa fram.
Vilka röster pratar vi om då?
Framstående forskare. Han menar att media tystar ner världsledande experter så fort de uttrycker en andlig syn på universum. Han nämner till exempel Nobelpristagaren i fysik George Smoot.
Okej, vad sa han då?
Smoot upptäckte variationer i den kosmiska bakgrundsstrålningen och kallade det för att se Guds fingeravtryck.
Det är ju ett ganska starkt citat.
Verkligen. Och sen lyfte jag Francis Collins också, läkaren och genetikern som ledde Hugo-projektet, du vet, som kartlade människans DNA.
Ja, just det.
Collins argumenterar öppet för att den genetiska koden pekar på en designer. Författarens anklagelse är att public service agerar grindvakter och låtsas som att de här vetenskapsmännen inte existerar.
För att de hotar den här materialistiska konsensusen?
Exakt.
Okej, men vänta nu lite. Om jag hänger med författarens resonemang här. Han drar alltså en ganska stenhård gräns mellan olika typer av vetenskap.
Mm, hur menar du då?
Jo, för i texten skriver han ju svart på vitt att media absolut har rätt att ta ställning när det gäller etablerade fakta. Han säger uttryckligen att man inte behöver ge platta jordens sällskapet samma utrymme som de som hävdar att jorden är rund.
Ja, det stämmer.
Så han accepterar uppenbarligen att media kan välja sida i vissa frågor. Så var drar han då gränsen för när SVT måste vara helt opartiska och släppa in intelligent design?
Det där är kärnan i hans vetenskapsfilosofi. Han separerar empirisk, observerbar vetenskap i nutid från historisk vetenskap.
Okej, utveckla gärna det.
Att jorden är ett klot är något vi kan observera. Vi kan resa runt den, vi kan ta bilder, vi kan testa det här och nu. Men menar han, när vi börjar prata om universums uppkomst ur ingenting vid Big Bang,
ja.
Eller hur dött material plötsligt blev levande celler för miljarder år sedan, då handlar det om unika, icke upprepbara händelser i ett förflutet som ingen någonsin kan observera.
Ah, jag förstår, för vi kan ju inte återskapa universums födelse i ett labb.
Precis. Så det vi har kvar, menar han, är inte absoluta fakta. Det är tolkningar. Spekulationer som bygger på filosofiska antaganden. Anklagar dem för att behandla hypoteser om historiska händelser som om de vore exakt lika bevisade som att jorden är rund. Han tycker att de saknar vetenskaplig ödmjukhet och att det gör dem dogmatiska.
Så den här sekulära världsbilden presenteras som den enda sanningen och det för oss osökt vidare. För om man lär ut att vi människor bara är slumpmässig materia, att vi är ett kosmologiskt misstag utan syfte.
Ja.
Hur påverkar det vår moral och etik idag? Enligt författaren så sipprar ju den här inställningen ner i hela vårt samhällsklimat.
Mm. Det är ett stort och viktigt logiskt hopp i hans essä. Han går från fysik till etik. Han anser att redaktionerna på public service gillar att framställa sig själva som modiga rebeller.
Som granskar makten och utmanar tabun.
Precis. Men han citerar den belgiske kardinalen Mercier. När försiktigheten finns överallt finns modet ingenstans. Författaren menar att journalisterna ägnar sig åt falskt mod.
Hur yttrar sig det falska modet då?
Jo, han hävdar att de alltid, utan undantag, sparkar in öppna dörrar. De attackerar uteslutande mål som är 100% riskfria.
Kan du ge ett exempel från texten?
Absolut. Han tar upp satirens roll och nämner en humorserie på SVT som hette Saffran vs. Gud. Enligt författaren valde SVT att klippa bort de avsnitt som drev med islam, men behöll glatt materialet som häcklade kristendomen.
Okej. Okay. Och varför tror han att de gjorde så?
Författaren pekar på en mörk sociologisk verklighet. Att det finns ett reellt riskmoment, ibland fysiskt, kopplat till att håna islam. Att häckla kristna är däremot riskfritt för att de saknar det våldskapitalet.
Som han själv uttrycker det så spetsigt. Visst är det skönt att Jesus sade till de kristna att de skulle vända andra kinden till.
Ja, det är ett laddat citat. Han jämför också med författaren Lena Anderssons sommarprat i Sveriges Radio, där hon ägnade tid åt att kalla Jesus för tyrann.
Mm. Och vad är hans poäng där?
Hans retoriska fråga till lyssnaren är: skulle SR någonsin sända ett program som öppet hånade Mohammed och kallade honom för tyrann? Hans eget svar är ett dånande nej. Det handlar om ren och skär feghet förklädd till tolerans.
Det är ju en ganska obekväm analys han gör av medias rädslor. Och den här tendensen slår ju även mot familjesynen, enligt honom.
Verkligen. Allt som rör klassiska konservativa värderingar, typ synen på abort, kärnfamiljen eller värdet av sexuell trohet, framställs som bakåtsträvande eller rent ont.
Han hävdar ju att etablissemanget har bedrivit en kampanj för en helt frikopplad sexualitet, där intimitet reduceras till något mekaniskt.
Och vad blev resultatet av den frigörelsen enligt honom? Inte ett lyckligare samhälle, utan en lavinartad epidemi av psykisk ohälsa och ensamhet bland unga. Det är en otroligt mörk bild han målar upp.
Ja, den konservativa hållningen är liksom bandlyst från finrummet. Så man lägger ihop alla de här bitarna, geopolitiken, vetenskapsdogmatismen och fegheten kring moralfrågor.
Ja.
Vart är vi på väg som samhälle då, enligt författaren, om den här åsiktskorridoren får fortsätta styra?
Hans analys mynnar ut i en riktigt stenhård sociologisk diagnos. Han menar att Sverige håller på att förvandlas från ett öppet, mångkulturellt samhälle till ett, som man kallar det, trångkulturellt samhälle.
Trångkulturellt? Ett starkt ord. Vad innebär det i praktiken?
En totalitär demokrati. En stat där man visserligen har formella valsedlar, men där den statliga informationsapparaten ser till att endast en ideologisk åsikt är socialt accepterad.
Och om man kliver utanför den korridoren?
Då straffas man. Socialt, medialt eller akademiskt. Han menar bokstavligen att media har slutat rapportera om verkligheten och istället skapar en falsk verklighet för att uppfostra folket.
Vilket ställer allt på sin spets. För om public service i sin nuvarande form fungerar som en uppfostringsanstalt, vad är lösningen då? Han måste väl komma med ett förslag?
Han kommer med två extremt brutala ultimatum till ledningen på SVT och SR. Det finns inget utrymme för mysiga kompromisser här.
Okej, berätta. Vad är alternativ ett?
Alternativ ett. Ledningen gör en fundamental utrensning av den partiska kulturen. Man slänger ut agendajournalistiken, bryter den sekulära konsensusen.
Och faktiskt börjar representera hela folket.
Ja. Framtvingar kanaler som speglar hela bredden, inklusive traditionella kristna och konservativa värderingar.
Och alternativ två, om de vägrar göra detta.
Då måste de omedelbart sluta finansieras av tvångsavgifter. Om de vill fortsätta sända sitt, citat, ateistiska och antikristna perspektiv, då får de bli en vanlig betalkanal. Så att bara de som vill ha ideologin behöver betala.
Wow. Han avslutar ju hela scen med ett ganska dånande shame on you. Att de svikit sitt uppdrag och blivit dödgrävare för demokratin.
Ja, det är ett kompromisslöst slut. Och om man lyfter blicken från detaljerna, Darwin eller Israel, det här dokumentet är en febertermometer på vår tid.
Hur då?
Jo, oavsett om man avfärdar honom eller nickar instämmande, så blottlägger texten en avgrundsdjup förtroendekris. En stor grupp medborgare känner total alienation inför public service.
De betalar, men känner inte alls igen Sverige som speglas i tv-rutan.
Exakt. Och när den tilliten krackelerar, då krackelerar det gemensamma samtalet.
Det är en väldigt viktig insikt. Och det för oss mot slutet av den här analysen. Författaren citerar filosofen Voltaire om yttrandefrihet. Du vet, jag hatar dina åsikter men är beredd att dö för att du ska få föra fram dem.
Mm, klassiskt.
Författaren anser ju att public service har inverterat detta. Att de är beredda att göra vad som helst för att stoppa hans åsikter. Men det här väcker faktiskt en ännu intressantare, rent paradoxal fråga som du som lyssnar kan fundera vidare på idag.
Vilken då?
Jo, om public service faktiskt skulle representera alla skattebetalares världsbilder exakt lika mycket, Hur ska man rent praktiskt hantera röster som aktivt motarbetar de mänskliga rättigheter som public service enligt lag måste försvara?
Det är en otroligt svår gränsdragning.
Precis. Finns det ens en matematisk gräns för när opartiskhet blir ren nihilism? Eller är det kanske så att det där leende löftet om total objektivitet som stod i licenshäftet rent filosofiskt helt omöjligt för någon institution i världen att hålla?
Något att grubbla på, helt klart.
Verkligen. Fortsätt vara nyfiken, vrid och vänd på argumenten och lita aldrig blint på finstilt text. Vi hörs!